Jag har en själasörjare. En präst som jag träffar lite då och då och talar om stora ting. Men framförallt om livsförändringar och livsval och sånt där.
Är det en man?
Det är en kvinna.
Det är en kvinna?
Mm. Vi pratar också mycket teologi och religion. Och hon ställde mig en gång en fråga. Det var nämligen så här att jag sa till henne att jag berättade att jag älskade att komma in i en kyrka och gå ner på knä. Att liksom knäfalla. Att,
med båda knäna?
Mm, verkligen. Och så sa hon så här, hade du haft lika lätt för det om du såg Gud som en kvinna?
Mm.
Och i den frågan slog då en föreställning om att, som det då i kristendomen ofta blir, att Gud är en man. Jesus är ju en man och Jesus har en väldigt nära relation till då Gud själv, som Jesus kallar för fadern.
Mm.
Så det är mycket som tyder på att den här guden då har någon typ av manlig är runt omkring sig. Även om de flesta teologer jag har pratat med skulle säga att nej, Gud står bortom kön och kanske är båda könen eller inget kön alls. Men Jesus säger fadern, och väldigt många människor, både kristna och folk som står ganska långt ifrån religionen, tror jag har en idé om att den här Gud har någonting manligt över sig i alla fall. Men i den här frågan då, som min själasörjare ställde till mig, hade du haft lika lätt att gå ner på knä om du var en kvinna? Säg att det var en vis gammal kvinna som var då symbolen för Gud.
Förlåt mig, men jag tänkte inte alls på en gammal kvinna nu. Men fortsätt.
Ja, du tänkte, ja okej. Okay. Ja.
Jag tänkte på en snygg brud.
Ja,
men okay.
Ja, fortsätt. Men det kan man göra också. Ja. Det kanske min själasörjare... Tänkte också, men den insikten som jag fick då, och det här kan låta väldigt märkligt, det var att i den stunden när jag sa nej, det skulle inte vara lika lätt att gå ner på knä om det inte var en man. Det var att jag insåg att min längtan, min andliga längtan och kanske min djupaste religiösa upplevelse i de där stunderna då jag faktiskt går ner på knä inför det gudomliga, det är att jag då förvandlas till kvinna.
Det här måste vi grotta ner oss i. Jag måste först då säga välkomna till lyssnarna till Två män i en podd med Erik Schult och Daniel Schelin, som är samtal om manlighet på något vis. Eller,
och kanske av de mer själsliga aspekterna idag, ja, tänkte jag.
Okej, okay. Så du skulle då, det är du som förändras i detta knäböjande och blir en kvinna. För att det måste, du behöver den konstellationen, att om Gud är man så behöver du vara kvinna. Mm.
Och jag längtar efter att bli kvinna.
Okej, okay, precis, för det var följdfrågan tänkte jag där just då. Det är snarare så att du behöver vara kvinna och därför är Gud en man.
Ja, eller? Ja, det här är för mig inte helt utforskat. Men det här är en djupt andlig upplevelse. Och den genomsyrar, som har verkligen grottat ner mig i kristen mystik, så finns det som en underström. Det är det här som är Kristi brud. Det var det de missförstod i Knutby.
Okej, okay. Wow.
Alltså, det är, i klassisk kristen teologi så är ju kyrkan kvinnlig då. Och Jesus i alla fall är ju manlig. Och därför så blir kyrkan Kristi brud. Men det betyder att alla som är del av den här kyrkan, både kvinnor och män, har då en kvinnlig aspekt i sin, vad ska man säga, tillbedjan. Men det här, det var inte meningen att snöa in liksom på kristen teologi här, eller dess mer mystika aspekter, utan jag vill försöka få fatt i en djup längtan efter det kvinnliga i mig. För jag tror att så fort man säger att vi ska ha en samtalspodd om män och manlighet, det låter liksom väldigt biologistiskt. Och ibland så har både du och jag varit inne på saker som är väldigt biologiska och klassiskt manliga. Men för mig så är det mer som två poler.
Mm.
Två själsliga poler som finns i världen, som går liksom bortom kön. Så jag tror att det finns i alla, oavsett biologiskt kön. Men det finns också som en förvandlingspotential i alla då också.
Mm.
Och för mig då, som, alltså min egen relation till manligheten är så här, jag har inte valt det här. Mm. Jag skulle nog, alltså det är helt okej. Men jag upplever det som en trauma i just puberteten att förvandlas till man.
Skulle du ha velat välja att förvandlas till kvinna? Istället?
Nej, jag skulle velat ha varit kvar i det könlösa.
Mm. Ibland nallarna och gosedjuren.
Ja, det är paradiset. Mm. Det är före syndafallet helt enkelt.
Mm.
Och sen i puberteten så kommer då syndafallet. Och det blir också en splittring mellan män och kvinnor. Både i vår klass och i mitt kompisgäng och i mitt liv. Liksom. Jag såg ingen skillnad. Alltså det som för mig också det här idealtillståndet är då före puberteten. Då liksom knappt tänkte på att vissa kompisar var tjejer och andra var killar.
Så du upplevde att dina vänner försvann in i ett kön sen? Eller?
Absolut. Absolut. Jag upplevde det oerhört tydligt att det här skapades som en klyfta mellan männen och kvinnorna i, ja men framförallt kanske min klass då. Och att det gick över en natt och jag inte förstod varför det skedde. Och att det fanns någonting väldigt sorgligt över också.
Men det låter ju lite grann som att det är ett behov av transformation där vid knäböjningen. Att, alltså om du säger, jag kanske inte blir kvinna utan att komma bort. Om det här, att komma tillbaka.
Kanske på något typ nollställa. Av jungianskt sätt då, eller alkemiskt sätt.
Får det man- en sak
ja, man. Precis. Ja. Det manliga och kvinnliga inom en att förenas då. Och i den händelsen som då är väldigt andlig, så sker någonting.
Mm.
Det här, jag förstår att det låter, kan låta väldigt, väldigt flummigt. Men det är sånt här jag går och tänker på hela tiden.
Jag förstår.
Dag ut och dag in.
Tror du då på en själ?
Jag tror verkligen på en själ. Det är någonting jag tror på till 100%. Att människan har en själ.
Och inte bara som summan av det tillfälliga summan av det inre.
Nej. Jag skulle till och med säga att jag tror på en evig själ.
Det här är ju frågor som jag alltid placerar en bit under städa Saben. Alltså jag känner att de vågar inte ta ett tur med dem riktigt.
Det här är inte någonting som du går och tänker på.
Jo, det finns i bakhuvudet, men det känns som att jag ska tänka på det här. Jag ska komma fram till det här. Jag har ändå fötts för att det är en fråga som uppenbarligen är... Det är ett futtigt liv att inte ens hålla på och ta itu med det här en vacker dag. Sen är jag väl rädd för att kanske halka ner någonstans. Men jag har ju väldigt svårt för att påstå att människan har en själ, men då inte allt annat levande väsen. Utan det är just bara människan har det, men inte tvättbjörnarna. Inte
tvättbjörnarna också.
Björndjuren.
Tvättbjörnarna också en själ.
Mm.
Men de är inte skapade till Guds avbild, som vi människor är. Där är kanske skillnaden då.
Är det bra att vara skapad till Guds avbild?
Det är nog ganska jobbigt,
ja.
Tror jag.
Jag tror,
det verkar finnas väldigt mycket ansvar.
Ja, det är någonting med hans avbild som gör att han inte har fått ur sig alla aggressioner. Skulle jag säga.
Ja, det är något. Och sen så är det där med att äta av kunskapens träd så att vi får då insikt om gott och ont. Det är väldigt, väldigt jobbigt. Det verkar inte tvättbjörnarna ha. Så de lider inte på samma sätt. Så vi kan ju få, det är därför jag tror att människan till exempel kan gå omkring med väldigt mycket självhat.
Mm.
Att vi bär på någonting sårat.
Mm.
Ganska intressant det där. Du får säga till om du tycker att det här är för tråkigt.
Det är oerhört intressant.
Ja, du tycker det. För att min själasörjare ställde en annan fråga i ett annat samtal som egentligen kanske är ännu mer intressant och lättare att tala om i det här sammanhanget. Vi pratade också om manligt och kvinnligt och det kanske var en förlängning av det här med att jag då berättade att jag såg guden som manlig men jag blev kvinna i min tillbedjan. Då sa hon så här, ja det blev väldigt starkt. Hon sa så här, en sak som du kan fundera över är varför ni män hatar oss kvinnor.
Mm-hmm.
Mm. Hon menade kanske inte just att jag gjorde det eller att vi hade vidrört sådana tankar. Men om man tittar genom historien så finns ju det som ett... Ett faktum.
Mm.
Och det finns otroligt många olika förklaringar till varför det kan vara så här. Men för mig, om man verkligen tar det på allvar, liksom, varför detta från mäns håll, den här otroliga förtryckande av det kvinnliga och kvinnor genom alla decennier. Vad är det egentligen? Vad är det? Som sagt, det finns massa olika svar. Men om jag tror då på en själslig nivå att det handlar om då att det är också bland de andra mer givna svaren så är det att män är rädda för det kvinnliga i sig själva.
Mm.
Och istället för att möta det så projicerar man ut sin ilska då mot de riktiga, om man säger så, kvinnorna i sin omgivning.
Jag skulle kunna hålla med dig om jag med reservationen av att med den politiskt korrekta reservationen att det kan för all del vara sociologiskt betingat detta. Jag själv växte ju upp som en Jag skulle nog säga, jag hade ju den här Anti-Molgan, den här som jag tror jag berört, en fantasifigur som just var, som var min motsats. En flicka som var, dök upp när det gick dåligt för mig och jag skulle ju förtrycka allting inom mig som var hon. Och som var egentligen då feminiserat, feminint konnoterat i kulturen. Det vill säga hon sjöng, hon gjorde ramsor, hon hade dockor, hon var, visade känslor, hon gjorde allting. Hon skrattade och liksom var med och var social och var glad och såna saker. Allt som jag upplevde så att säga var feminint, det förtryckte jag. Och genom att hata henne. Mm. Så det skulle jag nog kunna, och det var ju inte, det var ju så att säga, då får så att säga din i min värld skulle då din själasörja få ursäkta med att jag skulle svara det ytterst cyniska att så intresserad är inte männen av att det är just kvinnan som jag hatar. Så intressant är hon inte då, tyvärr. Utan det har bara att göra med mannen själv så att säga, och hans försök att definiera sig själv som man. Så det är inget, ta inte illa vid er.
Men har du blivit vän med den här Anti-Molgan då?
Ja, jag blev ju det sen på när jag gick en skrivarskola i vuxen ålder, 19-20. För då hade jag genomgått någon slags livskriser och såna saker, även till tonåren och så. Jag skulle ju bli ingenjör när jag var liten och såna saker. Allt som var manligt och rationellt skulle jag på mig. Matematik, fysik, kemi, allting. Sen vände det där och kanske blir något avsnitt någon gång. Och då när jag i vuxen ålder sitter på en skrivarskola så ser jag ju en person som håller på och liksom åmar sig och lever ut sin sexuella energi alltså verkligen pratar på ett konst, skriver underliga dikter och liksom, och insåg att det är hon fast i vuxen ålder. Och då hade jag redan hamnat där. Då hade jag ju börjat skriva och förstått att i en handvändning det är det här som är det. Hade jag inte förtryckt de här sidorna så hårt när jag var liten så hade jag kanske inte blivit velat hålla på med det som vuxen, om man säger så. Att det var en överreaktion, så jag ville bli författare och skriva, ville hålla på med, arbeta med känslorna eftersom jag inte hade hållit på med dem i hela min uppväxt.
Så att den här figuren då, Anti-Molgan, den här tjejen, det är en författare?
Ja, hon blev också poeten. Men jag förstod att det här är liksom, det var då jag insåg att allt det här var ju inte, det var ju bara delar av mig själv så att säga, som jag sen genom att skriva är ju att få förbindelse med sina egna känslor. Det i grunden är det ju det egna känslolivet som inte får finnas. Det var så det var för mig. Och som manifesterade sig i den här bilden av den här Anti-Molgan. Liksom, hon var känslor. Känslorna var de. Och jag fick inte ha några känslor. Man ska inte ha det som en pojke.
Jag fick ju ha väldigt mycket känslor, men jag fick ju inte ha de här mer brutala känslorna. Det är ju därför som män då har skrämt mig så mycket. Att de symboliserar det här vreden och våldet och brutaliteten. Mm. Därför som de verkligen har försökt mig hålla mig undan. Jag har också varit ointresserad. Men det leder ju också till någon typ av känslomässig stympning förstås. Att bara förtränga det där eller lämna åt sidan. Det var min önskan i alla fall. Det har alltid varit min önskan, det är det än idag. Jag skulle vilja slippa det, jag vill inte gå in där. Jag vill inte ha med det att göra.
Måste du det då?
Ja, det jag har sett i mitt liv det är att varje gång jag blir trängd på riktigt så blir jag liksom deprimerad, skulle man kunna säga.
Mm.
För att ingenting kommer ut. Jag saknar försvar då.
Jag tänker lite grann på en dokumentär om någon slags noshörningar i en nationalpark som blev vandaliserade eller som blev terroriserade. Ingen visste varför, för noshörningar har inga vuxna, noshörningar har inga fiender. Men plötsligt har man hittat sårade och dödade och skadade noshörningar. Och man förstod inte varför. Helt, man kunde inte vara tjuvjägare för hornen var kvar och liksom, ingen aning om det. Och då var det, visade sig sen, hade man smygfilmat det. Det var elefanter, var faktiskt unga manliga, alla patriarker hade dött och matriarker elefanten. Så det fanns inga gamla elefanter kvar, utan då hade man flygit in och planterat in unga manliga elefanter som hade liksom inte visste hur man betedde sig mot de andra djuren och började skala dem. Och då filmade man och fick man se ett sånt här övergrepp någon gång. Och det var just att noshörningen blev attackerad hela tiden, men den hade inga försvarsmekanismer. Evolutionen har De har försvunnit. Den vet inte hur man slåss. Så den bara stod där och lät sig slaktas.
Mm. Ja.
Den hade ett jättestort horn och tjockt pansar. Den skulle kunna göra motstånd. men jag hade ingen som helst. Är det så illa för dig?
Jag tror inte, alltså det är inte riktigt så illa, för att jag tror att jag har en ännu mer sofistikerad förmåga att liksom, när jag blir sårbar, bara försvinna bort. Som att ingen vill bråka med mig ens. Mm. Jag blir ointressant. Men det, då måste jag gå in i tillstånd där jag är väldigt, väldigt svag och sjuk. Och sådär.
Sjuk?
Mm. Jag känner mig sjuk där, i de situationerna. Men för mig är ju det här, jag måste säga att liksom männen är, det låter konstigt liksom, men jag vet ingenting om dem. Jag brukar leka liksom att jag är en vanlig kille och fundera så här, hur skulle jag vara då?
Ja.
Det heter Jocke och spela innebandy.
Ja, ja.
Hur är det liksom? Jag kommer med bagen då, och så har jag min innebandyklubba.
Ja.
Så kommer jag till dig.
En
så
prilla kanske.
Ja, en prilla, ja. Och så säger jag, tjena, och vad säger du till mig då? Vad fan Jocke? Hur är det?
Ja.
Alltså, jag vet inte.
Nej, så säger man inte. Utan nej, man diskuterar inte sådana typer av, det där är för känsligt och agerande från början, så säga jag som spelar innebandy. Utan man ska inte säga, inte hur är det? Det lät ju som du verkligen menade, utan ja, då kör vi igång. Och sen om Jocke liksom, sen liksom skadar sig lite grann och sådär, blir fan, och så liksom, frugan har stuckit liksom. Åh fan, Jocke. Då kan man börja snacka. Han måste själv, inte så här hur är det, utan ja, det, alltså innebandy kan jag säga, det är ju en väldigt hög form av manlighet. Jag vet inte ens, jag spelar språk.
Det är ganska brutal sport, va?
Ja, det är en kulturell form av... Alltså jag tror att man kan spela innebandy i samma lag i många år och sen knappt ibland veta vad någon annan heter. Sådär, liksom. Men man kan också bli väldigt bra kompis också. Men liksom, nej.
Men hur pratar man då? Alltså det är nästan det här jag behöver lära mig.
Ja.
Vad fan, Jocke? Kom och sätt dig här. Var är din bag? Och så öppnar jag min bag. Och så bara, va? Och det här, jag såg det här som en vision liksom. Så tittar de i min bag liksom. Va? En samtalsbok med Påve Benedikt. De kollar de in och blir avslöjad liksom. Och det är Torgal, två seriealbum med den här fantasyvikingen. De bara, nej, de ser igenom. De tittar i bagen. Ja, det här är min.
Det är,
och vad är det här? Här ligger en nalle. Det ligger två nalle. Ja, det är frun och mannen. Ja, det är två björnar. De är kung och drottning i nallevärlden. Och här är kossan. Det är fru. Alltså, det här är min mardröm att jag kommer där med. Det är därför jag måste fjärma mig mot all sån form av manlig gemenskap. För att då är jag rädd att någon ska säga, vad fan Jocke, vad har du i bagen? Ja. Då måste jag visa vad som finns i den bagen. Och det är så fruktansvärt omanligt. Så att då är det lika bra att inte gå till det här.
Vi har inget i våra bagar mer än, det är det som är grejen.
Och dubbeldusch kanske.
Ja, dubbeldusch. och förra veckans kallingar typ. Men just det här var intressant. Du har en vision om att du har något heligt med dig som då öppnas.
Ja, och, precis.
Att du får rannsakas för de här sakerna.
Ja, precis. Och där finns det. Jag kände ju lite det när jag började med den här öppningen, att jag skulle berätta att jag hade min själasörjare och det här att jag blir kvinna när jag knäböjer inför Gud och sånt. Då kändes det lite som att du hade tittat i min bag med avsmak, och så var det så här, vad är det här egentligen?
Nej.
Men det där är liksom...
Nej, jag vill återkomma till det där faktiskt. Jag måste bara liksom, min spontana tanke är att jag snarare då känner själv då motsatsen, att jag kommit till kulturvärlden och så tittar folk i min bag och så ser de just innebandykläder.
Ja, ja,
ja, ja. Här ligger inte Benedikt-boken.
Men, nej. Nej, men det var ju det som var så skönt tyckte jag, att liksom, för så var det när jag började i det här, började som journalist. Jag trodde att det skulle vara så att det var bara att öppna bagen och ta fram allting man hade där och alla skulle vara jätteintresserade. Så var det inte riktigt, utan det var lite... Jag tyckte det var rätt mycket, vad fan Jocke, även på de här kulturredaktionerna. Men sen så hittade jag några små luckor liksom, där jag kunde bygga min egen värld. Och då kunde jag öppna den här bägen långsamt. Och så här. Här ligger Verdis Requiem, och här skiva med Arvo Pärt. Och här finns, ja, och så vidare och så vidare. Och sen så...
Det här har ju verkligen att göra med, men jag tänker väl ändå, du föreställer att det finns en själ.
Mm.
Och jag tänker att en förutsättning för att tänka så är ändå att man upplever att man har den där bagen.
Ja, och den är, alltså bagen är stor.
Det är, ja, alltid den känt. Är stor, ja, precis.
Det finns massa saker där.
Ja.
Alltså, det är saker jag inte själv känner till heller. Men jag känner att jag kan inte öppna bagen i omklädningsrummet. Jag är jätterädd att de ska bli sura på Jocke då.
Mm.
Och de säger just, vad fan Jocke, var är bagen, vad är det här? Och så liksom tittar de på allt det här konstiga.
Men du bär ju det med dig då hela tiden.
Ja.
Jag har ju liksom, jag kan ju få ihop lite föremål då, varför våfflar eller något sånt här då.
Men, ja, ja.
Men det är ju inte, det är inte jag liksom.
Men vad pratar, för någonting som jag upplevde då i tonåren när började åter om, efter de här åren av splittring mellan liksom killar och tjejer, så gick det att få tjejkompisar igen. Och det som var så roligt var att man bara pratade om relationer. Det var det enda man gjorde.
Mm.
Pratade liksom om kärlek och hur var den och hur är den och hur går det för den. Och det där tyckte jag var oändligt intressant. Alltså den typen av...
Men det är ju inte, gör man ju inte på innebandyn.
Jag gissar att man inte gör det. Nej.
Utan det kan vara just att någon har varit borta ett halvår sedan. Vad fan länge sedan man såg det då? Ja, när jag separerat så, åh fan. Ja, tungt.
Det är mardröm. Ja, så, det är mardröm alltså.
Sen snackar vi liksom politiken och sånt. Så,
ja.
Är du sån här miljö... Ja, precis. Miljömuppe då? Ja, jag har fått... För att jag hade något slags konstigt slutet där.
Det...
Så får man höra skämt om Miljöpartiet då. Ja. I 7 år, fast man inte är...
Det är så här alltså.
Ja.
Ja.
Och, men
ja.
Det är ju inte så att man kanske blir fångad i, om man faller i en depression. Men man kan nog bli räddad om det börjar brinna i vandrologalen. Det tror jag nog.
Mm.
Så det finns en sorts trygghet i det där också. Någonstans. Men, och, det, och jag tycker att det är tryggt att det finns en arena där inte behöver diskutera sådana saker eller...
Mm.
Men att det är så långt ifrån, det här förväntas ändå ingenting liksom, av ens inre. Men det är naturligtvis egentligen mer sorgligt än vad det är glädjande på något vis. Men sen är det ju där, vi har ju alla kärleken till bollen.
Ja.
Och den är ju som våran själasörjare. Den är ju verkligen, vi älskar ju den där bollen. Den.
Men hur, får jag fråga så här då? Hur Jocke och du... Jag är, precis, det blir lite meta här. Jag är Jocke. Nej, men jag tittar på er då i det här. Hur blir ni förälskade? För att jag upplever den här, liksom, de gånger jag har varit förälskad i mitt liv så blir jag så otroligt intresserad av allt kring den här personen. Ofta det som är liksom kvinnligt, och det känns som att det är en värld, det är också en värld som inte jag har full tillgång till, men det blir så otroligt intressant.
Mm.
Jag vill liksom veta allt från...
Ja, det är ju en... det där är en mycket obehaglig fråga.
Det är det?
Mm. Mm. Särskilt nu när jag börjat komma upp i åren och kris i livet. Jag är övertygad om att den är adekvat ställd. Jag skulle nog påstå att om man nu är som ett litet kammarspel... Nej, en kammarorkester när man är ung, eller man är ett popband, man har en bas och någon som slår på trummor, rent emotionellt i de verktyg man har, de instrumenten man har för att umgås eller för att kunna bli kär, det vill säga om de trummorna är den rena driften, så är det liksom, kan man titta centralt någonting.
Mm.
Så är man kanske nu förhoppningsvis då i kommen till åren, och om man har arbetat med, jag vet inte, med så kanske man är, har vuxit till en lite mer symfoniartad, man har ett valthorn här, man vet inte vad man ska användas till. Och det är kanske en ny upplevelse i så fall, om man inte haft det tidigare. Jag tror att jag kanske blev förälskad med lite för få instrument i bagaget när jag var ung. Jag gick för mycket på parametrar som förvisso var bra, men jag tror att det är jättemycket bättre att ha kontakt och verbalisera sina känslor tidigt för att kunna vara älskande, en älskande person.
Alltså jag har tidiga minnen av att jag är djupt förälskad.
Mm.
Det är 5 år gammal och är liksom kär i någon tjej. Alltså nu blir jag blyg. Då tänkte jag så här, nej men det här vågar jag inte säga.
Det var många år sedan nu, Erik.
Det var 30, om jag var 5 år så var det 36 år. Ja, det fanns ju en som, ja men hette hon inte Erika? Jo, det gjorde hon. Precis som jag alltså.
Oj.
Min tvilling, 5 år gammal.
Sen har hittat sin.
Ja, precis. Ja. Jag fann min tvilling själv redan då. Men jag minns det som att det är en otroligt stark upplevelse. Jag är helt liksom berusad. Och då, i och med att den är så tidig ålder, så har den liksom inget sexuellt över sig egentligen. Utan det är bara en otrolig längtan efter någonting kvinnligt. Så det egentligen så är det samma längtan som återkommer där när jag faller ner på knä. Liksom.
Mm.
Det är en djup, djup längtan efter det kvinnliga. Alltså. Det är att uppgå i det och omslutas av det och bli det, faktiskt.
Har du på något kommit sätt. Dit här någon gång?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det ändå. Det har skett. För att de här förälskelsesakerna är ju, jag ser det ju som andliga ting. Att det är det som alla andliga traditioner också syftar till. Någon typ av jagupplösning, att konturerna blir svagare. Och man förlorar sig.
Ja.
Och förlorar kontrollen och allting sånt.
Men jag kan nog tänka att för förlora kontrollen, och jag också var ju också förälskad, jag minns allihopa som jag varit sen 6 års ålder.
Ja, okej. Okay. Ja, men du minns det i alla fall.
Men då har det varit tydligt drag av fysisk diffus då naturligtvis, sexuell nebulös attraktion.
Det ska jag säga att det fanns på något sätt också, att det finns en typ av fysisk attraktion. Jag ska inte bli mer from här än vad jag var. det finns också, men det var ju väldigt, väldigt svårt att förstå vad det var.
Ja, men vad jag skulle komma till också är, du säger att uppgå i den andra. Det har jag inte haft något problem med. Men jag tror, min teori nu som jag då föds nu, är att om du har ett sämre förmåga att gestalta och öppna dig för dig själv och dina egna känslor, så blir den här förälskelsen, den blir uteslutande din egen självutplåning. Den blir uteslutande att du vill uppgå i den andra, vara den andra, men egentligen kanske inte så nyfiken på att se den andra. För att du måste se dig själv lite grann och veta vad du har själv för att kunna ta emot den andra som person. Mm. Annars blir det bara kanske dels det här devota avståndstrånandet och alla den här klassiska formen av fantasier som ändå är att man ska bli av med sig själv. Men man, om man inte har sig själv från början, som jag upplevde jag kanske ändå inte hade på något sätt, då är det bara, utan du måste ha dig, du måste ha den här bagen med dig.
Mm.
Du kan inte bara släppa den. Liksom. Du kan inte bli förälskad om du bara har en innebandyväska. Med Nej. Bara strumpor och dubbeldusch.
Nej, det är sant.
Det är ju, du kan inte... Ja. Vem ska du då se? Du måste se dig själv genom mannen och fruens ögon, så att säga, dina ögon.
Mm. Mm.
Men hur är det då, känslan av att vara där i detta? Vad jag uppfattar som, i din värld, balans mellan manligt och kvinnligt?
Nej, men det är ingen balans. Det är för lite av det manliga. Det är det som är problemet. Ja, det är det som är problemet. Alltså, det kan låta larvigt, men det är ett problem. Jag skulle bara vilja slippa vara så himla rädd hela tiden. Det är det. Jag är liksom rädd för allt nästan. Och det, jag tror att...
Men kan du verkligen slippa det då? Eller kommer du behöva tillbringa livet med att försöka hantera? För det är en sak att man blir så gammal nu så att man inte... Frågan är om det är värt då. Försöka få en att inte vara rädd.
Nej.
Ungefär som om du skulle, som när, apropå linser som du återkommer till och glasögon. Jag ringde ju någon sån här laserklinik för 10 år sedan. Då sa de att du var ändå 32. Och så var du för gammal. Så. Det är ingen idé. Synfyll kommer hålla ändå tills du ringde och försöka ändra det här.
Ja.
Men jag är väldigt pessimistisk.
Jag tror ju hela tiden att det går att gå liksom djupare in i de här grundmysterierna som man har i sitt liv.
Men om du skulle plötsligt övermannas av någon form av överskott på manlighet, eller det som du upplever så, hur skulle det se ut? Vad skulle du, vem skulle jag sitta mitt emot då?
Alltså jag funderar ju på om det skulle kunna ske någonting i mitt liv som gjorde mig så otroligt arg så att det liksom kokade över. Det sker ju aldrig.
Nej.
Och de gångerna det ändå närmar sig det, så är det att det vänds inåt som någon typ av självförbråelse, att ja, men den här situationen har ju du bara själv orsakat. Så att explosionen uteblir ju.
Jag tror att det kan komma en, om du skulle nu bli pappa.
Ja,
det kan
ju vara det.
Jag
det
tror att den ilskan som, inte, jag menar inte att barn bara orsakar ilska inom en, utan tvärtom om det här barnet blir rätt, alltså förstår du?
Mm, jag vet. Jo, men jag tror att det här för mig är ju det här en av orsakerna till att jag vill ha de här samtalen. Det handlar ju om för mig att förbereda sig inför någon typ av papparoll. För att man kan ju ha vilka åsikter som helst om vad som är biologiskt eller inte, men att leva med, tillsammans med en kvinna som är gravid från dag ett till dag, ja, hur många dagar det är, 40 veckor. Det är verkligen att uppleva könsskillnader.
Mm.
Där vi liksom är två om grejen. Men den ena går igenom en enorm förvandling. Mm. Och jag står där vid sidan om och liksom försöker hänga med. Jag går väl också igenom någon typ av förvandling. Men den blir ju bara själsligen då. Den blir ju inte kroppslig. Min kropp, det händer ju ingenting med min kropp under Nej. De här 40 veckorna. Men för en kvinna så händer ju enorma saker.
Mm.
Ja, det... På massa olika sätt.
Precis, det skulle ju då... Precis, och det här kan inte du egentligen hantera för att det är inte du som står i centrum där.
Men jag känner väl att om det är någonting jag kan göra så är väl att gå in i någonting jag inte vågat gå in i. Nämligen det här med manlighet som jag tror ändå kommer behövas på något sätt i det här faderskapet.
Mm.
Eller behövas. Det är i alla fall väldigt dumt att gå omkring och bära på ett stort tabu i sitt eget liv.
Mm.
Det är nog dumt. Det är kanske det som är målet med... Ja, bland annat med de här samtalen då, att försöka nysta det där.
Ja, men jag tror nog inte att du behöver vara orolig vad gäller barnet, så att säga. Att barnet har en pappa som undviker farliga män.
Tänk om det dyker upp en farlig man då? Vad ska jag göra då?
Ja, men då visar ju du ett sätt att hantera världen och verkligheten på som är ditt och som du bottnar i och som också kommer fungera.
Ja, men det är då det kanske kommer naturligt.
Ja.
Det där avgrundsvrålet som suttit inom en i alla år. Tänk den som kommer få höra det. Den kommer bli rädd.
Det kommer möjligtvis ske inne hos en optiker.
Ja, just det.
Jag tycker att det är fantastiskt spännande och roligt att du ska bli pappa. Det känns som att jag har ju ett uppdämt behov av mansplaina. Men jag har verkligen lyckats med att inte göra det, skulle jag säga, under de här programmen nu i sommar.
Men kan du ge några tips då ändå?
Köp inte så mycket grejer som du tror. Och köp inte ett hus som ska renoveras. Det är det absolut första. Om man nu vill ha ett någon form av... apropå, nej, gör bara inte det. Jag är obegripligt att inte Feministiskt initiativ gått till val på att förbjuda villaägare.
Vad händer? Är det att huset behöver lagas hela tiden?
Ja, precis. Om du är två personer som är lika långt ifrån hammaren och verktygslådan så trycker könsrollerna på. Det gör ingenting om man bor i en lägenhet. Det är en hylla som ska spikas upp.
Ja, ja.
Men i en villa, särskilt en äldre villa, så är det saker som ska göras precis hela tiden och nya saker som man inte känner till. Och det slutar med att förslagsvis då är det en av dem, en som sitter och googlar och åker till byggvaruhuset hela sommaren medan en annan sitter och tar hand om barnen. Och har man små barn så är det rimligtvis då den som ammar som sitter hemma. Och alltså det bara, sen rullar det där på. Sen är det bara, sen står man där med en prilla och snackar skit över häcken med en granne och båda ska skilja. Alltså det bara, gör det inte.
Min mardröm är ju att jag ska bli utestängd från den här nära kontakten. Jag menar, jag kan faktiskt inte amma.
Nej. Nej, det hade jag en ganska trist upplevelse av också. När mitt första barn kom så hon ville bara amma hela tiden. Så att jag fick smyghålla henne för att kunna ha henne nära. Så att hon lyfte henne när hon sov och för att ha henne på bröstet. För att hon ville verkligen bara ha den där, bröstet hela tiden.
Det här är min mardröm. Alltså det finns en risk att jag kommer bli så fruktansvärt svartsjuk. Aha. På båda två. För att liksom, jag vill vara med. Jag vill bara vara med. Det är min enda dröm att få vara med.
Jag tror ändå att världen skulle se bättre ut om fler män ville vara delaktiga på det viset du vill. Jag tror att det är en bra egenskap.
Ja, men du hör ju vad det här är också. Jag vill ju vara mamma egentligen, inte vara pappa. Jag vill slippa det. Jag vill slippa allt manligt. Jag vill bara vara mamma. Jag kan vara hemma med barn i 10 år. Jag bryr mig inte. Jag skulle vara jätteglad.
Men kan du tänka att du ska skojbråka med ungen? Brotta ner, tjabba lite grann?
Nej, jag vill bara läsa sagor. Läsa sagor och leka med de här nallarna. Kanske någon docka.
Nej, men de vill ju bli omkullkastade, eller på att säga. De vill ju busa också fysiskt. De vill ju slåss, barn, ibland.
Vi kommer behöva fortsätta de här samtalen. Ja. Jag kan inte göra det där.
Nej, jag ser det på dig.
Jag kan inte skojbråka. Nej. Jag kan inte brottas.
Jag är dålig på det, kan jag säga. Men jag vet att jag måste. Men,
nej.
Ja. Vi får det här.
Ja.
Ja, det kan bli en lång höst.
Får jag bara fråga, dina barn, berätta bara kort. Hur många är de och vilka?
3 är de. 13, 11 och 7.
Och könen är?
De äldsta är tjejer och sen är en kille som är 7-åringen.
Mm. För det där tänker jag, jag ska ju få en dotter då.
Mm-hmm. Mm.
I höst. Och det är jag väldigt glad för.
Mm.
Ett tag så trodde jag så här, jag var helt säker så här, det kommer bli en kille. Så jag höll på att säga, vi hade arbetsnamnet Bilbo, men det var jag som hade det. Jag kallade det liksom lille Bilbo. Jag tyckte det var så gulligt.
Ja.
Hur går det för Bilbo? Hallå där. Vad gör du där inne? Men sen så visade sig när det där ultraljudet kom att det var ju ingen Bilbo.
Vad är det då?
Det vet vi inte ännu riktigt.
Nej.
Det finns inte någon sån här klockrent liksom, arbete. Vi testar lite olika. Liksom det här lekfulla namnet som det då inte ska bli. Men,
mm.
men samtidigt så var det ju en sten som lättade det. Att jag slapp då, i alla fall med första barnet, gå igenom det här. Vill du spela fotboll? Och nej, vill du låtsas brottas?
Ja, det kan hon ju för all del. Tjejerna har de ju sinsemellan olika. Det är nummer 2.
Ja,
verkligen brottas.
Alltså. Det är bra att du säger, för att jag hör ju på mig själv att jag har en väldigt stereotyp bild här.
Mm.
Men det är ju också en längtan efter det här barnet som var som jag, som satt still och läste en bok.
Ja, just det. Och det kanske inte alls blir ett sånt barn.
Ja,
Det kan bli helt olika.
Åh nej, jag ser framför mig sitta och läser. Det
kan bli en liten AIK-are.
Hjälp, ja det kommer säkert bli så. Det kommer bli så.
Men du kan ju se det som att det kan ju bli någon som hon kanske lär dig då, den världen.
Mm, det är sant. Precis, min dotter lär mig hur man är man. Ja, så kanske det blir. Och kanske hjälper till i den här förvandlingsprocessen som jag längtar efter.
Men framförallt så slipper man ju också, du kommer ju kanske slippa själva problemet i bemärkelsen. Att problemet ändå har att göra med att någonting inom dig som du upplever som en brist. Men fokus flyttas ju till att livet handlar ju inte om dig på samma sätt längre.
Låter helt underbart faktiskt.
Ja, det är en jättefin befrielse. Den plågade kejsaren i den märkelsen han har varit plågad blir ju undersåte istället.
Mm. Sant.
Och det är en mycket, mycket behagfull roll på många sätt och vis. Om man bara får sova och såna här saker. Men...
Precis, du har helt rätt. För att på ett sätt inledningsvis så kan det kännas skönt att vara den lilla kejsaren som står i centrum och har så stort rike. Men till slut så vill man ju slippa det där.
Men det kommer ju en ny så att säga, kejsare eller kejsarinna. Vars rike du
bara
kan oändligt ta del av.
Ja, men där är jag bara en tjänare.
Men
kanske också en beskyddare.
Ja, jag tror det.
Det måste det vara. Tjänare och beskyddare.
Mm.
Lite förebild.
Lite. Om hon inte vill spela innebandy.
Det kommer bli en sån innebandy-tjej alltså.
Ja, härligt.
Det är hon som kommer. Vad fan pappa, var är du i bagen?
Ja,
Bergen, det är Påve Benedikts samtalsbok. Vad är det där? Kom och spela band istället.
Alltså man ska,
så kan det ju bli.
Aldrig underskatta en människas kärlek till bollar. Jag skulle säga att det finns mycket svårigheter i livet, men älskar man att springa efter en boll, då har man en del då har man ett försprång mentalt, tror jag.
Mycket har jag älskat här i livet, men aldrig bollen.
Men ska vi avrunda?
Det är dags.
Tacka så mycket för lyssnandet. Och vi har ju massor med saker vi skulle kunna utveckla här.
Mm.
Ta det sen helt enkelt.
Det får vi göra.
Ja. Tack Erik.
Okej, tack själv.